Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Po Tidholm. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
Efter presskonferensen i Radioparken i juni gjorde någon en karta där varje sommarvärlds boendeadress markerades med ett litet nålshuvud. De flesta bor förstås i Stockholm, några i Sydsverige. Men norr om Stockholm och norr om Dalälven, i den stora landsända som kallas Norrland, fanns bara jag. En ensam liten prick. Av det kan man utläsa flera saker. Dels är vi allt färre här uppe, men att vi också är trängda av strukturer man kanske inte tänker på så mycket nu för tiden. Jag känner mig ganska säker på att de som har valt ut årets sommarvärdar tänkt en hel del på genus, ursprung, yrke och position. Men när det kommer till centrum och periferi, stad och land, finns det en blind fläck i även de mest medvetna synfält. Ja, eller också är jag inkvoterad just för att prata om det här. Om att landet glider isär och om vad som växer i diket som skiljer de allt större städerna och den allt glesare landsbygden åt. Och då är det väl bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. När P1 ringer så kommer man ju. Välkommen till mitt sommarprogram. Jag heter Po Tidholm. I sitt sommarprogram ska man nog gärna vara privat, eller åtminstone personlig. Man ska ha en berättelse om sitt liv, ett slags narrativ. Många har det nu för tiden, inte bara offentliga personer. Det är något som smyger sig på, det där kravet på ett personligt varumärke, en lättfattlig och effektiv story om livet. Jag är den jag är därför att jag föddes i ett torp, i ett slott, i Hökarängen, i Rosengård eller Boliden. För att min mamma gick bort. För att min kärnfamilj var exempellöst trygg och stillsam. För att vi firade semester på Böda camping eller Piteå havsbad varje sommar från jag var 9 år gammal. Eller för att vi aldrig åkte till Thailand och min morfar var socialdemokrat. Och jag var yngst i en syskonskara på 8, varav 6 av dem gick med i baptisterna. För att jag var ensam barn, min far var vd i en skogskoncern. För att jag opererades för blindtarmen och för att jag aldrig fick en moped när jag fyllde 15. Har vi alltid hållit på så där? Jag har inget minne av det. Var det inte i själva verket när den postmoderna diskursen mötte den nyliberala ideologin som något hände? Vi skulle frigöra oss från kollektivet, skilja ut oss ur gruppen och bli på samma gång tydliga och flexibla. Vi köpte med hull och hår idén om att det gick att konstruera en helt ny och egen identitet. Till detta lades snart influenserna från managementpsykologin och de personliga coacherna som trummade in att det går att välja glädje bara man själv vill och att det aldrig är för sent att ha en lycklig barndom och att det går alldeles utmärkt att bli precis vem man vill. Jag känner att jag ofta misstror människor som har en berättelse om sitt liv. Risken är ju överhängande att den blir självuppfyllande. Eller ja, det är väl i många fall själva tanken. Jag satt en gång i en tv-debatt med en livscoach som uppmanade sina klienter att gå på visningar av hus de inte hade råd med. Provköra bilar som var för dyra, bara för att få en känsla av vad de skulle sträva efter. Essensen i livscoachernas råd är ofta exakt så banala. Det handlar nästan alltid om att visualisera mål och sen genom magisk mental tankekraft bli den man tror att man vill vara. Det motsatta är förvisso inte heller något vidare. Att beskriva sig själv som offer förbättrar ju inte chanserna att ta sig ur sin belägenhet. Men snarare än vad det är man berättar, är det nog själva narrativet som är problemet. Ramverket som kedjar fast dig vid en sanning som egentligen kanske inte är sannare än någon annan sanning. Jag minns att jag såg en dokumentär om dansbandsveckan i Malung en gång. Och att där var en kort intervju med en dansbandssångare som, och nu minns jag inte vad frågan var, svarade att man är den man är och man gör så gott man kan. Vilken underbar floskel, men så befriande och i monumental kontrast till hur det låter i övrig musikbransch. För saken är nog den att jag har fått en arbetsskada med åren. Sedan 93, alltså drygt 20 år sedan, har jag skrivit musikkritik i Dagens Nyheter. Artisteri handlar oerhört mycket om narrativ, berättelser och myter, särskilt mansmyter. Jag har aldrig accepterat dem. För mig handlar musik om musik, inte om att förhålla sig till eller idolisera utövaren. Publiken är däremot sällan intresserad av att få sina mytbyggen isärtagna. De vill ha sina artister kvar på piedestalen. De vill att de ska vara större än livet, en fläkt av något annat. De vill ha auktoriteter som förklarar livets storhet, som lever för dem, ibland istället för dem. Och gör allt det farliga och förbjudna som de själva av en eller annan anledning inte kan göra. De vill få vara i kraftfältet, stå där framför scenen och dela den kollektiva flyktkänslan. Jag vill helst veta så lite som möjligt om de som gör musiken jag tycker om. Och framförallt vill jag inte skriva deras historia, snarare öppna upp musiken för tolkningar och personliga upplevelser. Jag växte upp med musik, med en pappa som spelade i band och musiker som kom och hälsade på och höll mig vaken när jag skulle till skolan dagen därpå. Jag har suttit i en turnébuss eller vid scenkanten under soundcheck och sett att det är ett arbete vid sidan av andra arbeten. Men framför allt tror jag stördes jag nog av att se vuxna människor förställa sig. Barn är ju inte imponerade av rockstjärnor. De är imponerade av autentiska, närvarande vuxna. Det här låter skittrist. Jag förstår det. Men för mig blev det nog ett förhållningssätt jag aldrig kunde bli kvitt. Jag blev intresserad av musik istället för artisteri. Märkte ni där förresten hur jag genom att psykologisera händelser i min barndom skapade en till synes logisk berättelse om mitt förhållningssätt? Det kommer så lätt och låter så sant. Måste genast sluta med det. I pulled in the Nazareth, feeling about half past dead. I just need to find a place where I can lay my head. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. På planet till Kiruna den 23 januari hamnar jag i en flygstol mitt emellan de två ytterligheter som Norrland måste hantera. I stolen närmast gången satt en arbetspendlare från Örebro, en man i 50-årsåldern med packningen i en sliten sportbag, på väg upp för att kliva på det första i en lång rad av långa skift i gruvan. 2000 personer pendlar till Kiruna för jobb. Lönen är bra och när veckan är slut kan man åka hem och ta långledigt. Vid fönstersätet satt en 10-årig indisk överklassflicka i rosa, nyköpt dunjacka som på tjusig Queen's English bombarderade mig med frågor om snö och is. Resten av familjen satt på raden framför och de hade flugit första klass från Calcutta och bytt på Arlanda. Nu skulle de sova på ishotell, åka hundspann, skoter, se norrskenet och äta ripa. Det var som en levande illustration av det som jag kommit för att prata om. Kiruna var första stoppet på en föreläsningsturné jag skulle göra. Ett halvår tidigare hade jag gett ut boken Norrland, en samling texter jag skrivit om den stora landsändan under 15 år i diverse svenska tidningar. Arbetspendlaren och turisten är något tillspetsat vad som återstår av Norrlands möjligheter. Antingen en fortsatt råvaruexploatering, moderna rallare och en vinst som försvinner från provinsen. Eller också ett slags stor temapark för internationella klimatturister på jakt efter ödslighet och stjärnklara vinternätter. Att Norrland någonsin skulle kunna bli ett vardagsland igen, där människor bor och arbetar med vanliga saker som människor i resten av landet arbetar med. Det tåget är nog faktiskt på väg att gå. Nu frågan om jag ska ta den långa eller korta historien. En del av mig är nämligen så trött på detta. Och en sommar som denna, när Norrland är så varmt och vackert och Israel dödar barn i Gaza, så känns provinsens problem en aning futtig att dra fram så här på bästa sändningstid. Jag är medveten om att det finns större konflikter, större svårigheter, djupare orättvisor. Men det här är trots allt vårt land. Och kan vi inte hålla ihop det så kan vi nog inte rädda resten av världen heller. Så jag tar det väl från början. Först ut att kolonisera Norrland var kyrkan. Under 1300-talet la man i jakt på inkomster under sig älvmynningarna för att komma åt laxfisket. Norrland hade fram till dess varit förhållandevis autonomt och historikerna kan inte riktigt säga om det var Trondheim eller Uppsala man svor sin trohet till. Frånvaron av adel och högerstånd gjorde dessutom ägandet av de enorma arealerna till en öppen fråga. Mycket tyder på att hela norra Sverige var en enda stor allmänning, ända till Gustav Vasa pekade med hela handen och utbrast: allt det som öde är ska tillfalla Gud och kronan, och i ett svepla under sig hela norra Sverige. Medan det svenska kärnlandet byggde städer, ingick i unioner och deltog i krig, gick utvecklingen länge sakta i norr. Men framåt 1600-talet började man formulera några grundläggande visioner. När silvermalm hittades i Västerbottens inland skrev riksrådet Carl Bonde brev till rikskanslern Axel Oxenstierna, som då befann sig på krigsaffärer i Tyskland, och berättade upphetsat att Sverige i och med denna fyndighet nu hittat sitt eget Västindien. Sverige hade som bekant stormaktsambitioner, men trots rätt ambitiösa försök hade man inte lyckats befästa sin ställning med några avlägsna kolonier. Alla andra stormakter hade kolonier, men Sverige hade vid den här tiden bara en rätt misslyckad sån vid Delawarefloden's mynning, och den höll bara i 17 år. Så när idén att kalla Norrland för koloni dök upp och erbjöd en möjlighet att rädda värdigheten, var det ingen som protesterade. Silverfyndigheten visade sig snart vara rätt undermålig, och kolonisationsförsöket, som typiskt nog inbegrepet förslavande av den lokala urbefolkningen, gick i stöpet. Men tanken var född, och Norrlandspolitiken hade nu en inriktning. Norrland skulle komma att bli den koloni Sverige saknade. När man under 1800-talet på allvar förstod vilket värde de norrländska naturresurserna faktiskt hade, accelererade kolonisationen. Mekaniseringen sammanföll med ökat råvarubehov och nya marknader dök upp utomlands. Det blev mer och mer uppenbart att det var Norrlands rikedomar som skulle kunna lyfta landet Sverige från fattig utkantsnation till ett förmöget europeiskt rike. Blickarna riktades norrut, och även konstnärer och författare började intressera sig för landsändan. Norrland blev vårt eget USA och samerna våra egna indianer. Exotismen firade nya triumfer. Perspektivet var det typiska, borgerligt, välmenande men överlägset. Samerna och den övriga norrländska befolkningen var lik naturresurserna att jämföra med obearbetade råmaterial som endast kunde förfinas, förmeras och förvandlas till kultur och modernitet med hjälp av den bildade sörlänningen och hans pengar. Efter en intensivt uppflammande debatt i slutet av 1800-talet vann de som förespråkade storskaliga ingrepp mot de som försvarade lokalt ägande och en mer bondedriven och försiktig tillväxt. Skogsbolagen släpptes lösa med sina spritflaskor och glaspärlor och köpte upp en tredjedel av Norrland. Staten roffade åt sig fallrättigheterna och konsortier tog hand om mineralerna. Så först kom timmerfronten, sen gruvboomen, sen vattenkraftsutbyggnaden. Sammantaget ett exempellöst ingrepp i norrländsk natur och en omstöpning av både samhälle och framtida livsbetingelser. Orter blommade upp ur ingenting när dagbrott sprängdes fram eller hela älvar och sjösystem dämdes upp. Skogar föll och bosättningar uppstod där arbetskraften för tillfället behövdes. Den infrastruktur som byggdes planlades i syfte att forsla ut resurserna, inte för att knyta ihop samhällen och regioner. Tillväxtkurvan pekade ändå ständigt uppåt, och offentliga satsningar saknades så småningom inte. Det byggdes kommunala bostadsområden, skolor, fritidsanläggningar och hotell. Den som reser i Norrlands inland idag kan se dessa välfärdsårens lämningar överallt. Övergivna postkontor, förvaltningshus, idrottsanläggningar. Historikern Jan Jörnmark har bara skrapat på ytan i sina ruinromantiska fotoböcker om den nya ekonomins ödemarker. Till exempel har han missat lasarettet i Ångermanländska Backe. en gång ett praktbygge, ritat av den strama modernisten Arthur von Schmalensee, skaparen av den klassiska konsumlådan. Och när det begav sig, ett komplett sjukhus med akutintag, BB och krematorium. Men numera sålt till en skojare som hade en idé om att starta ett plastikkirurgiskt centrum där europeiska kvinnor skulle kunna förstora brösten i avskildhet för att sedan återvända till civilisationen med ny BH-storlek. Lasarettet i Backe ligger där som ett folkhemmets ankorvatt i en trakt som en gång blomstrade, i ett land där uppfattningen av vad som utgjorde centrum och vad som utgjorde periferi såg helt annorlunda ut. Men vänta nu, är den här människan känd för någonting egentligen? Vad är den här snubbens grej? Vilken är hans berättelse? Varför ska jag lyssna på honom? Jag kan inte hjälpa någon med de här frågorna egentligen. Jag är inte känd på det sättet många är kända idag, som någon slags publik projektionsyta. Innan det moderna samhället tog form, och då menar jag före infrastrukturen var på plats, vägarna, tågen, telefonerna, levde människan i byliknande sammanslutningar. Antingen det var i en hyresfastighet i Vasastan i Stockholm eller i en by i Härjedalen så utgick allt ifrån platsen. Var du bodde eller vem du var i det specifika sammanhanget berättade vem du var. Du förhöll dig till en liten gemenskap av människor och speglade dig i dem. Det där funkar inte längre. För även om det fortfarande finns byar och små kvarter där folk hälsar på varandra så består identiteten av så mycket annat än din plats, din härkomst och din sociala tillhörighet. Och nu är det kändisarna som är den utökade familjen. De som man speglar sig i för att kunna navigera bland moral och omoral, det normala och avvikande. Kändisarna, deras offentliga persona och den berättelse som skapas om en berömd människa blir som riktmärken för oss andra. Lotta Engberg, hon verkar härlig. Micke Persbrandt, den farliga. Marcus Birro, den gränslösa. Håkan Hellström, den glada göteborgaren. Zlatan, Robin, Lill-Babs och Hanni Kent och alla de andra i galleriet av människor som offrar integritet eller spelar ut sin narcissism så att vi andra ska kunna veta vilka vi är i världen. Det finns en uppfattning om att kändiskulturen gått så långt att vi inte längre bryr oss om vad kändisarna en gång blev kända för. Och det kan ligga något i det. Men det viktiga tror jag är att ingen person kan fortsätta vara känd utan att ha en personlighet som på något sätt förkroppsligar ett specifikt mänskligt beteende. Som en uppsättning dockor ungefär, alla med varsin förstorade egenskap. Och du har gissat rätt, jag platsar inte i den världen. Jag är inte känd för något speciellt, utan kanske för en rätt hårdhänt sågning av Thomas Ledins sommarkonsert på Skansen för några år sedan. Den fyllde uppenbarligen ett behov, både hos dem som fann den viktig och hos dem som uppfattade den som låg och taskig. För i samspelet mellan ikonen och kritiken uppstår förhoppningsvis en dialektik där lyssnaren och läsaren kan hitta en egen väg till en egen uppfattning. När kvällstidningarna hävdar att det handlar om allmän intresse när de outar en känd persons privatliv eller drogvanor har de på sätt och vis rätt. Inte för att det är viktigt vad just den individen gjort utan för vad som uppstår i själva speglingen. Behovet av att få navigera utifrån andras amoralitet är i allra högsta grad verkligt. Det enda som är synd är att det är riktiga människor det handlar om, när det i själva verket skulle duga med fiktiva karaktärer i en roman eller en film. Jag tycker alltid synd om kändisar. Jag förstår inte hur de orkar, vad de drivs av och hur det ska hålla hela vägen. Ibland tänker jag att mitt livs värsta mardröm vore om jag råkade bli känd för någonting godtyckligt, liksom av misstag, och att jag sen fick leva med det, att jag blev någons spegelbild och att jag på så sätt förlorade kontrollen över mitt liv och över tolkningsföreträdet av mig själv. I köket på Brittas pensionat i Norrbotten, där jag brukar bo ibland, sitter en broderad bonad med texten "Hav medlidande, ty var själ har sin strid." Kanske kommer det från Bibeln, men jag tänker att det är som en uppmaning till de som känner avund. Alla betalar ett pris för det liv de lever, och priset tenderar nog faktiskt att bli högre ju större ens liv är. Från mina morföräldrars köksfönster på Djurgården i Stockholm hade man utsikt över en mycket känd svensk familjs stora vackra trädgård. Mormor och morfar pratade, oftast medlidsamt, om deras rikedom, deras framlyfta position, om priset de fick betala för sin status. Jag tänker ofta på det. Medveten om att det knappast låter trovärdigt måste jag säga att jag blev botad för livet. Jag är aldrig avundsjuk på någon som har det till synes bättre än jag. De har sina strider, jag har mina. Started running when things didn't pan out as planned. In case things go poorly and I not return, remember the good things I've done. Ni lyssnar på Sommar i P1 med mig, Po Tinholm. När jag klev av planet i Kiruna den där januaridagen hade solen för länge sedan gått ner. Jag hämtade en hyrbil, köpte med mig sovas från MPs gatukök och åt på hotellet med utsikt över Lossavara och LKABs gamla huvudkontor. Det var 20 minus när jag gick mot biblioteket och den första föreläsningen på det som faktiskt hade tagit formen av en turné. Förlaget som ger ut min bok drivs av två bröder från Luleå som tidigare mest jobbat med musik. Att boka och lägga upp resplaner i Excel-ark hade de gjort sedan tonåren. Och när jag gav dem fria händer slutade det med en turné som tog mig till över 50 orter. Kiruna var första stoppet. Sen följde Korpilombolo, Gällivare, Piteå, Arvidsjaur, Jokkmokk, Sorsele, Lycksele, Åsele, Umeå och ännu fler mil på vintervägarna och kvällar och nätter på inlandshotell med mossgrön nålfiltsmatta och väggfast inredning i klarlackad furu. Jag föddes på ett småjordbruk mina föräldrar köpte året innan jag föddes. Och jag växte upp bland åldrade bönder i en by där ganska lite hänt sedan linoleummattan och eteniten kom ut på marknaden. Vi odlade, åkte skidor, härsade hö med grannarna, födde upp djur, slaktade och saltade in fläsk. I centralorten några kilometer bort, över täkterna på grusvägen, genom villasamhället som vuxit under vattenkraftsåren och över Älvbron rasade moderniteten. Det var 70-tal. Högkonjunktur, stigande arbetarlöner, köpfest och kommunala guldår. Jag började så småningom i skolan, i en tegellåda, där klassrummen hade utsikt över bergen. De flesta hade pappor som arbetade på någon av ortens mekaniska verkstäder och mammor i hemtjänst eller barnomsorg. Tryggt och förutsägbart, normalt, standardiserat och en aning syrefattigt. Sverige under rekordåren. Har jag någon berättelse om mitt liv så är nog denna. Jag upplevde det där. Jag var där. Kanske inte riktigt en del av det, men jag såg det. Det fanns. Och sen försvann det. 1989 flyttade jag till Stockholm. Och eftersom jag var ung och eftersom jag levde i nuet så upptäckte jag inte förrän flera år senare att den där lilla centralorten vid älven liksom gått sönder. Och då hade det redan hänt. Och förödelsen var långt gången. Det växte ogräs mellan stenläggningarna på Storgatan. Butikerna slog igen. Fabrikerna la ner. Folk blev arbetslösa och ledsna och luften gick ur drömmen som funnits om att tillhöra moderniteten. Att man räknades även fast man var en arbetare i ett norrländskt samhälle. Och luften gick också ur den kollektiva tanken. Den som trots allt innebar att alla i någon mån hade ansvar för alla andra och inte bara sig själv. Jag är ledsen om jag låter en aning melodramatisk här, men jag kan nog trots allt inte beskriva det på något annat sätt. Hur som helst. Efter några expansiva år i Stockholms mediebransch drabbades jag av något som kanske var dåligt samvete eller också bara ungdomlig hybris. Jag ville rädda min hembygd. Jag ville rädda Norrland. Jag var kanske inte fullt lika patetisk som huvudpersonen i Ivar Lo-Johanssons Journalisten, men nästan. Jag köpte en amerikanare, gled norrut genom solnedgångarnas landskap och skildrade förfallet med stor entusiasm och livligt språk. Jag tänkte att om jag bara skriver hur hemskt det är, så kommer de makthavare som läser Dagens Nyheter, Månadsjournalen eller någon av de andra tidningarna jag publicerade mig i bli upprörda och rätta till saker och ting. Men ingenting hände, förutom att folk på landet blev ledsna över att få sina hemtrakter beskrivna som indianreservat i en bortglömd delstat i den amerikanska mellanvästern. Med tiden blev jag ändå hyfsad på att skriva Med tiden förstod jag kanske också lite mer om hur saker hänger ihop och vad journalistik är och kan vara. Att jag för 14 år sedan flyttade tillbaka norrut förändrade såklart också mitt perspektiv. Det som tidigare varit ett dom blev ett vi. Det blev ett rätt stort antal texter till slut och några av dem funkade så pass bra att de tålde att tryckas på nytt i en bok. Essä- och reportagesamlingen Norrland. Och det var med den i handen jag höll min föreläsning i Kiruna. Att gnälla och klaga och protestera brukade vara norrlänningarnas bästa gren. Buttra och långsinta muttrade de lågfrekventa om arbetsförhållandena i malmfälten. Om uteblivna industrisatsningar. Om en förfelad flyttlasspolitik som tömde byarna för att familjen Wallenberg behövde arbetskraft i sina fabriker söderöver. Man bråkade om skolnedläggningar, dåliga vägar, indragna tåg, uteblivna infrastruktursatsningar och fördärvat laxfiske i älvarna. Om det hårdhänta skogsbruket och besprutningarna. Anförda av Sara Lidman kopplades sedan detta motstånd till den postkoloniala kampen för bättre villkor för alla som var för små för att stå emot strukturerna och den ekonomiska makten, var de än befann sig. Så hur går det här då? Mitt andra sommarprat. Känns som att det funkar. Möjligen redogör jag lite för mycket för saker och gestaltar för lite. Möjligen står min rädsla för att skapa ett narrativ om mitt liv i vägen för de där berättelserna som verkligen berör. Får läsa breven och strömma in till sommarredaktionen på Radiohuset. När jag sommarpratade sist var jag 27 år gammal. Troligen rätt odräglig. Jag har inte gått tillbaka och lyssnat. Jag var 20 när jag började arbeta som journalist. Hade ingen utbildning. Och därför egentligen bara mig själv att tillgå. Visst kunde jag hantera ämnen utanför mig själv, men eftersom jag inte hade någon kompetens gjorde jag ofta mig själv till huvudpersoner i varje berättelse. Tydligen fanns det ett behov av sådana som jag, för medierna släppte fram rätt många av min sort, självcentrerade, gränslösa unga vuxna, som förklarade den nya tiden och uppfann hjulet igen och igen. Jag fick så småningom en egen krönika i Dagens Nyheters kulturdel och mycket plats även i radio och tv. I en tid utan Facebook, Twitter och Instagram blev det här med uppmärksamhet något ytterst exklusivt. Något som bara några få kunde uppnå. Och ju mer personlig man var, desto mer uppmärksamhet fanns det att hämta. Men att vakna upp i slutet av 20-årsåldern och inse att man varit en öppen bok för sina läsare. Att vem som helst med basal kunskap om psykologi legat steget före mig i min egen utveckling var genuint obehagligt. Efter det sökte jag ett vikariat som allmän reporter på Rapport med motiveringen: ge mig ett riktigt jobb, jag är så genuint trött på mig själv. Och under några månader fick jag bevaka skogsbränder, rapportera om arbetsmarknadspolitik, vaccinationsprogram och gå upp väldigt tidigt på morgonen och lägga speakers på nattens AP-telegram. Jag hämtade mig aldrig från den där traumatiserande känslan av att ha slabbat med mig själv. Och än idag får jag svettningar av tanken på att vara verkligt personlig. För det är ju slutändan det som krävs, både i detta forum och i andra. Du ska vara ett tydligt subjekt, en röst som hörs, ett ansikte man minns, ett varumärke, en berättelse, en spegel. Samtidigt får man nog säga att de sociala medierna har gjort att sjukdomen neutraliserats en aning. Att var och varannan nu arbetar på sin personliga profil och publicerar sitt liv gör möjligen att problemen har demokratiserats. Att vi alla i någon mån har blivit publika varelser som lever i ett omväxlande flöde av bekräftelse och negligering. Efter bara några veckor förstår även ett barn vilka bilder som blir gillade på Insta och Facebook. Och på Twitter pågår mediaträning och räckviddsundersökningar i realtid när det du skriver blir mätbart och genomslaget omedelbart synliggjort. Jag försöker förstå om det finns en fara i det här. Å ena sidan vill man inte vara gammal och alarmistisk. Även telefonen ansågs ju vara ett djävulens påfund en gång i tiden. Men samtidigt är det rätt uppenbart vad det gör med människor. Det känns som att det är lätt att något som hänt aldrig blir värt något om det inte dokumenterats, publicerats och gillats av vänner. Men den stora faran ligger i mångfalden, hur märkligt den låter. Till skillnad från traditionella, vertikala gammelmedier har man i de sociala medierna möjlighet att skapa sina egna flöden, sina egna kluster av röster. Risken är givetvis överhängande att man väljer sådana som bekräftar den egna världsbilden. Och om dagens samhällsdebatt är obegripligt polariserad och dagens debattörer framstår som extremt säkra på sin sak, har det nog sin rot i detta. I partitioneringen av medierna. Twitter hade kunnat vara precis det sociologen Sigmund Bauman avsåg när han myntade begreppet flytande modernitet. Det är en av de mest skrämmande beskrivningarna av vårt samhälle. 1900-talsmoderniteten strävade efter homogenitet och kontroll. Postmodernismen som följde innebar ett semantiskt ifrågasättande av sanningarna. De här rörelserna hade sina uppenbara avigsidor, men den flytande moderniteten däremot är en mardröm. Bauman beskriver en värld där ingen enskild kraft är mäktig nog att åstadkomma förändringar. Individerna, rörelserna och världens parlament famlar i en dimma där allting flyter och maktens parametrar är outgrundliga. Värderingarna har luckrats upp. Det enda som återstår är spridda åsikter. Inför höstens val stiger nu känslan av missmod på politikens bägge flanker. Två partier försöker övertyga oss om sin regeringsduglighet och deras respektive strategi tycks vara att säga att allt i princip är bra som det är. Men väljarna upplever det inte så. Frustrationen växer. Så här låter den. Jag spelar den där låten av ren princip. Inte för att den är särskilt bra, eller för att texten ens är särskilt välfunnen, trots att den är skriven av en vän till mig, poeten och artisten Mattias Alkberg från Luleå. Vad den uttrycker är en frustration och maktlöshet som måste kunna få plats i samhället, även i public service. Den anknyter till en tradition av protestmusik som alltid funnits bland underprivilegierade och som snarare fungerat som en välbehövlig ventil än en konkret uppmaning till våldsam revolution. Låten måste förstås på det viset. För en vecka sedan spelade poeten Athena Farrokhzad en stillsam coverversion av Ebba Gröns Beväpna er här i Sommar i P1. På grund av den, och saker som hon sa i programmet, har hon nu med råge slagit Cecilia Udéns tidigare rekord på 32 anmälningar till granskningsnämnden. Udén anmäldes också för musikens skull, främst för We Spit on SD, en låt gjord av hennes söner. Förutom att det här handlar om att Sveriges Radios uppdrag att vara opartiska feltolkas som att de måste vara opartiska i varje enskild sekund och att man på väldigt skakiga grunder misstror public service förmåga att uppnå balans genom helhet och bredd, så är det också ytterligare ett bevis på borgerlighetens mycket begränsade förmåga att förstå vad man kan använda konst och kultur till. Till att börja med har man inte gjort någon maktanalys. Den moderata riksdagsmannen Gunnar Axén sa i dagarna upp sin radio- och tv-licens med hänvisning till Joakim Tåströms 35 år gamla text. För att sedan i en intervju och med en retorik som får landets övriga kolsuparteoretiker att blekna jämställa den med nazirikets nationalsång. Han låtsas som om orden har samma tyngd som hans maktutövande. Som om det inte fanns några abstraktionsnivåer. Som om det inte fanns konstnärlig frihet eller möjlighet att uttrycka känslor genom ord. Utan att för den skull vilja genomföra exakt det man sjunger i verkligheten. Låten Beväpna er är ett uttryck för en känsla. Ingen manual, inget handlingsprogram. Är man maktlös kan det skänka både tröst och glädje. Att få ta i med orden, att få hata en stund. Borgerlighetens kultur har alltid haft andra syften. Det är inga fel på dem heller. Man vill förhöja livskänslan, få känna lite på andras glädje, andras sorg, andras smärta utan att behöva leva med den själv. Känna hur det svindlar när de existentiella djupen öppnar sig för en stund. Det är en envägskultur. Punkrocken är en deltagarkultur. Hat kan dessutom vara uppbyggligt, positivt och frigörande. Och att uttrycka sitt underläge i en punklåt, en dikt eller ett slagord kan skapa en känsla av egenmakt som i slutändan är bra för demokratin. Våld har jag svårt att rättfärdiga i praktiken däremot. Och det gäller för övrigt både vänsterdemonstranters våld mot nazistiska aktivister och det våld som Israel, med nära nog samtliga svenska partiledares goda minne, sägs ha rätt att utöva mot palestinierna i något som märkligt nog beskrivs som självförsvar. Och på tal om nazister, det har helt uppenbart skett en märklig förskjutning i samhället där allt på något sätt har börjat handla om hyfs och principer. För många borgerliga ledarskribenter verkar det vara lika självklart att försvara slipsklädda nationalsocialisters rätt att föreläsa i skolor eller att tåga genom staden på första maj som det är att kräva tystnad av de vänsterröster som man anser beter sig underklassigt och är lite för arga. Förespråka etnisk rensning med lugn och stadig röst, helt okej. Skriva en vulgär dikt om att vilja gnida sitt ollon mot de rikas bilar, inte okej. Att kräva återupprättandet av solidaritet och empati är kanske för mycket, men vad sägs om lite gammaldags ödmjukhet? Har vi det inte bra i det här landet? Är vi i den hyfsat välbeställda medelklassen hotade av poeterna? Kommer de verkligen slå oss, ta våra saker, höja våra räntor, väcka oss mitt i natten och meddela att det inte blir något pålägg på mackorna framöver? Men om jag återkommer till musiken så är det nog också så att det finns en kraft i den politiska musiken som är allmängiltig och att borgerlighetens dilemma alltid har varit att de faktiskt också lockas av kraften i den. Att de också har ett rent mänskligt behov av att få leva ut känslor av underläge, revanschlusta och kollektivt rus. Men samtidigt förstås alltid insett att budskapet inte är för dem. Ungmoderater älskar att spela just Ebba Grön på sina fester. Och ironiskt nog var den här låten en favorit bland muffarna på min gymnasieskola. Den går ju faktiskt inte att värja sig emot. Jag såg Billy Bragg spela i Stockholm i början av sommaren. Han har alltid varit en skickligare retoriker än musiker och som sångare har han i princip bara ett läge. Men det var ändå uppfriskande. Han argumenterade för rättvisa på ett rättframt och enkelt sätt som jag inte hört sedan Palme brukade första maj tala. Dagens konfliktlinje borde återigen dras mellan arbete och kapital, sa Bragg. Och där får han rätt av den politiska scenens största rockstjärna just nu, den franska forskaren Thomas Piketty. Fördelningen av producerat mervärde och ackumulerat kapital är kanske det man egentligen borde ägna sig och prata om. Och då är vi tillbaka i Norrlandsfrågan igen, för det är i slutändan vad den handlar om. Begreppet råvarornas förbannelse brukar mest användas när man pratar om Afrika, men är i allra högsta grad applicerbart även på Norrland. Tillväxten är påfallande ofta lägre i områden när naturresurserna finns, och norra Sverige är inget undantag från regeln. Förädlingsvärdet är mångdubbelt högre än råvarupriset. Och eftersom vi pratar om näringar som genomgått en hisnande snabb rationaliserings- och mekaniseringsprocess så har också antalet arbetstillfällen minskat drastiskt de senaste 30-40 åren. Skogsnäringen är ett nästan övertydligt exempel på det här. I många inlandskommuner, särskilt de som drabbades hårt av skogsbolagens hemmansuppköp i slutet av 1800-talet, har arbetstillfällena i princip utraderats och skogsnäringens betydelse för den lokala ekonomin blivit försumbar. Det här gäller också vattenkraften, vindkraften och i någon mån gruvnäringen. Det är därför den här upplevelsen på flyget i Kiruna som jag berättade om är så intressant. Den inpendlande gruvarbetaren bidrar inte till den lokala skattebasen och gör inget för att hjälpa Kiruna kommun orka med sina pensionsutbetalningar eller lärarlöner. Men den indiska familjen som kommer att konsumera och ta lokala tjänster i anspråk gör det. När jag började skriva om Norrland fnyste jag åt tanken på att turismen skulle kunna bli någonting annat än en marginell näring. Men idag är den på väg att bli en långt viktigare tillväxtfaktor i vissa regioner än de gamla basnäringarna. Det är givetvis bra, Men det innebär också att vi i framtiden kommer att få se stora konflikter mellan råvaruindustrin och turistnäringens behov av en natur som är värd att vistas i. Ett landskap som inte förfulas och förgiftas av gruvnäring och skogsindustri. För när en skog är mer värd där den står, som ett besöksmål eller rekreationsområde, så utmanas den etablerade svenska synen på vad naturen ska vara. Och när allt fler inser att det gamla samhällskontraktet inte gäller längre, ja, då kanske norrlänningen på allvar börjar gnälla igen. För norrlänningen har ju historiskt också deltagit i exploateringen och tjänat på den. Det fanns trots allt, för inte så länge sedan, en rad samband som nu är borta. En exploatering ledde till arbetstillfällen. Arbetstillfällen genererade skatteintäkter och skatteintäkterna gick till välfärd åt alla. Så kom norrlänningen att acceptera och till och med tycka om de ingrepp som skedde i ens närmiljö. Vattenkraftsutbyggnaden innebar en närvaro av modernitet. Skogsavverkningarna gav en känsla av deltagande i folkhemsbygget. Det här har skänkt norrlänningen stor stolthet och det svider att behöva erkänna att sambanden är borta. Att modernitetens epok är över, att ens bygd som under några decennier blomstrade och ingick i nationen har blivit en bortglömd avkrok som ska överleva på att serva europeiska säsongsturister. Jag minns den åldrade västerbottniska skogshuggaren på första raden en smällkall vinterkväll när jag föreläste i Norsjö. Som när jag pratade om de här sakerna liksom började vrida på sig som en mask i bänken. Och hur hans röst sprack när han till slut begärde ordet och sa: "Jo, jag förstår att du har rätt, men att köra tyskar i hundspann, det är inte värdigt." Kväll efter kväll stod jag inför uppgivna skaror och norrlänningar i lysrörsupplysta folkbibliotek där snödrivorna kunde skymtas genom reflexerna i fönstren. Bibliotekarierna ställde fram fikabordet. Jag pratade om boken, Norrlands koloniala historia, om pengarna som försvinner och framtiden som ser tilltagande mörk ut. Ingen lösning i sikte faktiskt. Och ändå hände samma sak nästan varje kväll. Först en viss avvaktan, sen en tydlig nyfikenhet, sen sorg och förstämning. Men till slut spred sig nästan alltid en lättnad över samtligas ansikten. För det ironiska är att dessa människor, engagerade från början givetvis, känner en viss tillförsikt i att få sina egna upplevelser bekräftade. Det knepiga är att Norrlands och landsbygdens problem blivit svåra att hantera. Alla svenska kommuner och regioner strävar efter tillväxt. Det innebär i det här sammanhanget två saker. Dels handlar det om att bli fler invånare, men också om att ha en ekonomi i tillväxt. Något krav på att bli större finns egentligen inte i kommunallagen, utan uppgiften är helt självpåtagen och troligen en olycklig kombination av svensk rekordårsnostalgi. Många svenska kommuners infrastruktur och självbild är produkter av 60- och 70-talen. Och den oreflekterade nyliberala maximen om tillväxtens självklara nytta. Och för att kunna attrahera människor, kapital och företag måste kommunen synas. Den måste förknippas med något. Den måste bli känd och återigen ha en berättelse. Den berättelsen måste förstås vara positiv, vilket får som olycklig konsekvens att en kommun aldrig kan vara riktigt ärlig med sin situation, eftersom verkligheten ofta kolliderar med visions- och marknadsföringsarbetet. För kommuninvånarna kan det här bli ytterst förvirrande. Samtidigt som skolor stänger och bussar dras in talar man om den positiva andan och det goda näringslivsklimatet. Det man egentligen borde ägna sig åt är smart downsizing. Men istället sitter näringslivschefer och kommunikatörer och diktar upp en verklighet som man önskar vore sann. Det här dilemmat gör det också svårt för kommuner att kräva sin rätt. Att protestera och gnälla. För gör man det får man dålig PR. Alltså går staten fri trots att den borde ta ansvar för att hela landet ska leva. Det är val i höst, men inget talar för att landsbygdsfrågan kommer att få någon framlyft position. Det var länge sedan någon talade om regionalpolitik nu. Och i och med EU-inträdet har staten dessvärre frånsagt sig ansvaret över både glesbygden och jordbruket. De frågorna råder vi liksom inte över längre. Det är dystert att konstatera att vi har blivit så pass få i Norrland, på landsbygden i allmänhet, att vi knappt utgör en opinion längre. Inte ens om vi alla protesterade högljutt skulle hjälpa. Vi måste lita till att någon annan plötsligt begriper nyttan med att landet håller ihop och att landsbygden inte enbart är någon slags rekreationsyta för den urbana människan. När jag var ute på min föreläsningsturné mötte jag under flera veckor bara långtradare som dök upp i ett moln av snörök. Men plötsligt tätnade trafiken och fina suvar uppenbarade sig i stim längs vägarna. Det var sportlovsvecka i storstan och bråttom att tillryggalägga sträckan mellan hemmet och medelklassklustren i fjällvärlden. Jag började tänka på vad de såg och hur de uppfattade de tomma husen längs vägen. De nedlagda mackarna, skolorna, de tomma butikslokalerna i de allt mer öde orterna de passerade. Och allt blev plötsligt så mycket fulare. Det senaste året har medierna, lite för sent och lite för lite, men ändå berättat om konflikter mellan gruvbolag och renskötande samer. Även om man bortser ifrån hur Sverige behandlat sin urbefolkning, och även om man skulle låtsas att det vore så enkelt att natur och kultur står mot jobb och välfärd, så kan jag inte låta bli att tänka att den uteblivna opinionen har att göra med förväntningarna på Norrland. Att man nog tänker att Norrland ju är ett malmfält eller en virkesåker. Eller att det finns så många berg att smälla upp vindkraftsparker på att det ju inte spelar någon roll. Att man, utan att förstå det själv, anslutit sig till den koloniala synen på Norrland som Sveriges råvaruhamn. Det här gör det väldigt svårt att komma någon vart för de som försöker nå ut med de här frågorna. Och mycket har kanske också att göra med vår tro på ekonomins inneboende logik. Att marknaden alltid har rätt. Bär det sig inte, så bär det sig inte. Jag tror att den som till äventyrs ser ödebyarna längs en landsväg i Ångermanland eller trakthyggesbruket i Västerbotten tänker att detta är ödet, att det är ofrånkomligt. Sorgligt kanske, men ofrånkomligt. Men så är det ju inte. För precis som med mycket annat handlar om politik, om hur vi odlar och fördelar det vi har. Och då kommer vi till nästa svårighet. Politiken vill inte hantera det här. Om vi går från höger till vänster och tittar på respektive parti, går att konstatera att Moderaterna är monumentalt ointresserade av allt bortom Solna. Så också Folkpartiet. Kristdemokraterna drev igenom att fastighetsskatten skulle ersättas med en avgift. Och en utvärdering visar nyligen att det i det nya systemet blivit upp till 62% dyrare i landsbygdskommunerna. Medan det blivit 42% billigare i Danderyd. Centerpartiet har ersatt sitt tidigare engagemang i landsbygdssverige med allmänt tal om marknadslösningar. Och marknadslösningar funkar inte på landet eftersom det inte finns en fungerande marknad. Till vänster har man andra problem. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sitter fast i idéer om industriell storskalighet och har en tendens att alltid välja arbetstillfällen framför miljöhänsyn. Man vill centralisera, men det har visat sig svårt i ett glest land. Och miljöpartisterna, de vill bo i städer men vill att landsbygden ska verkställa den ekologiska omställningen åt dem. Det är landsbygden som ska producera det som medelklasskonsumenten ska köpa för att få ett bättre samvete. Och sist men inte minst har vi Sverigedemokraterna som likt sandfinländarna svärmar för hölas, vargjakt och monokulturella idyller. Och som i EU-valet gick fram starkt i det Norrland som tidigare alltid kunnat kalla sig tolerant och solidariskt. Sverigedemokraterna sprider ett gift över landet som får folk att börja betrakta sina medmänniskor som främlingar. Det drabbar inte bara nya svenskar, utan också inflyttade, avvikande och oliktänkande. Plötsligt tror folk att det är okej att säga vad som helst. Tonen hårdnar och bitterheten väller ut. Det enda som tycks hindra SD från att växa är att det finns för få representanter att rösta på i kommunalvalen norröver. Partiet har svårt att få folk att ställa upp. Och de som ställer upp ryker ofta så fort de öppnar käften och det visar sig att de inte kan leva upp till den så kallade nolltoleransen mot rasism. Det som driver människor i famnen på Sverigedemokraterna är en känsla av förlust. Jag kan förstå den. Övriga partier har ett ansvar för att landet har glidit isär, ekonomiskt och socialt. Men slutsatsen att svenskt flyktingmottagande skulle vara orsaken är samtidigt så dum att jag har svårt att ta talet om Sverigedemokraternas demokratiska legitimitet på allvar. Om ett parti intar parlamenten för att en tiondel av folket feltolkat situationen så faller också legitimiteten. Det ironiska är dessutom att svenska landsbygdskommuner och tyvärr en hel del rätt oseriösa entreprenörer tjänar bra på flyktingmottagandet när åtskilliga gamla kursgårdar, konkade hotell, konferensanläggningar och tomma kommunala fastighetsbestånd fylls med syrier och somalier. Man ser dem ofta nu för tiden, vandrande längs raksträckorna i granskogen med matkassarna, mellan det flagnande sommarhemmet för medlemmar i Målarförbundet nedlagt sedan 81 och en döende tätort vid en uppdämd älvfåra. Open your mouth and speak while your heart's full. Livet hade kunnat vara enklare, men att bo i en by på landet ger mig både motstånd och belöningar. Jag gillar den sociala kontrollen för att den får oss att bete oss som medborgare. I någon mån är vi utelämnade till varann. Sköter vi oss inte, samarbetar vi inte, så funkar inte vår gemenskap. Vi kan, till skillnad från medelklassen i de urbana miljöerna, inte köpa oss några lösningar. Om skolan är dålig eller hotas av nedläggning måste vi mobilisera oss och fixa den tillsammans. Jag gillar paradoxalt nog också att man får vara i fred. Att vi som bor utanför städerna har blivit så ointressanta och så få att vi har allt det här utrymmet för oss själva. Kerstin Ekman skrev en gång att hon under alla de år hon bott på landet mött människor i skogen vid 6 tillfällen. Jag tror att jag har kommit upp i kanske 2 hittills. För är man inte ute under älgjakten, och det ska man helst låta bli, så är det nästan alltid tomt och tyst. Och det finns en fantastisk exklusivitet i det. Sen gillar jag de här sakerna jag kan göra här. Saker som stadsbon får betala dyrt för. Rida ut med min dotter på hästarna, åka skidor och skoter, ta båten över sjön och gå ensam upp på berget, bygga stora saker utan att behöva söka bygglov, äta djur man själv fött upp, och gnälla. Det är fritt fram och gnälla. Man får det om man bor i Norrland.
Det var Sommar i P1 med Po Tidholm, producent Peter Sandberg. En lista på musiken i programmet finns på hemsidan sverigesradio.se/sommar. Och alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.